We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that?
Så sa USA:s president Donald Trump i tisdags innan han stormade iväg in i sin helikopter och styrde kosan mot NATOs toppmöte i Haag, Nederländerna. Mötet var av stor betydelse för Europas säkerhet, men faktumet att Trump hellre kommenterar en konflikt i Mellanöstern innan han sticker iväg är väldigt talande. USA riktar sina blickar mot Asien och Mellanöstern. Men hur ser man på NATO och Europa i USA? Hur mår NATO egentligen och kan Europa fortsätta räkna med USAs stöd? Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman. Idag ska vi ta NATOs temperatur tillsammans med Svenska Yles EU-korrespondent Rickard Husu. Rickard Husu, Svenska Yles EU-korrespondent. Vad säger du om USAs roll i NATO när det bara några dagar innan toppmötet blandar sig in i en konflikt i Mellanöstern, det vill säga kriget mellan Israel och Iran?
Jag tror att det egentligen säger mer om Mellanöstern och om USAs specifika roll i Mellanöstern än det egentligen säger om USAs relation till NATO. Det är klart att det här angreppet mot kärnanläggningarna i Iran också avspeglar sig på det här NATO-toppmötet. Man kan säga att det här var toppmötets främsta snackis om man lyssnar på vilka frågor kollegorna ställde dels till generalsekreteraren Mark Rutte och förstås också till Donald Trump som sen anlände senare till det här mötet. Men man kan väl ändå säga att det här delvis är en fråga som är frånkopplad från de specifika säkerhetsutmaningar som NATO just nu tampas med. Och om man tänker på mötets specifika agenda så handlar det ju om att öka på Europas egna försvarssatsningar.
Mm. Men hör du en mer generell fråga då om det här toppmötet? Vi tar det från början. Vilken bild försöker NATO projicera med det här toppmötet just nu?
Man kan väl tänka överlag toppmöten, vare sig det handlar om NATO-toppmöten, EU-toppmöten eller andra toppmöten, så det man försöker förmedla utåt är ju ofta enighet. Det vill säga mötet i sig är ett sorts budskap där man då samlas för att visa att NATO i det här fallet fortfarande är intakt. Man har en gemensam agenda, man blickar framåt och man klarar av att fatta beslut. Sen är det ju ingen hemlighet att det har varit rätt så kärvt här under de senaste månaderna mellan NATO-allierade, mellan USA och Volodymyr Zelensky, Ukrainas president som då har ett väldigt starkt stöd av många europeiska allierade. Så det fanns många frågetecken kring hur det här toppmötet egentligen skulle komma att förlöpa. Och man kan väl säga att den här grundförutsättningen och förväntningen på vad som skulle ha varit ett lyckat möte så var väl egentligen det att man skulle undvika något större drama, större utspel från Donald Trump eller till exempel en öppen konflikt där Trump skulle utmana Ukrainas president Volodymyr Zelensky som också var på plats här. De två träffades idag alltså på onsdags eftermiddagen här efter det här mötet och enligt uppgifter från den träffen så blev det inget stort drama och det här var säkert en lättnad för många europeiska allierade.
Depends on your definition. There's numerous definitions of Article 5, you know that, right? But I'm committed to being their friends. You know, I've become friends with many of them.
Vi ska tala lite om NATOs femte artikel, för det talades en del om den innan det här toppmötet. NATOs femte artikel är alltså den som bestämmer att ett anfall mot ett NATO-land är ett anfall mot hela NATO. Och inför toppmötet har Trump gjort tvetydiga kommentarer om huruvida han skulle respektera den här artikel 5 om det skulle bli så att ett NATO-land attackeras. Men Rickard, vad tror du nu liksom efter toppmötet, skulle USA beskydda oss om vi blev attackerade?
Det är ju en $1,000 fråga kan man väl säga, men om man läser toppmötets korta kommuniké så står det faktiskt i första paragrafen att alla allierade fortfarande förbinder sig vid NATOs femte artikel. Det här kan tyckas att det här är någonting rätt så självklart i en allians som mer eller mindre bygger på just den här femte paragrafen om ömsesidigt beskydd. Men just mot bakgrund av att Donald Trump redan under sin första presidentperiod och nu i synnerhet under sin andra presidentperiod har flörtat med det här att kanske inte stödja alla allierade, i synnerhet allierade som inte själv bidrar till NATOs gemensamma kassa på samma sätt som USA, så fanns det ju vissa frågetecken kring hur starkt USAs engagemang för enskilda medlemsstater är. Men man kan väl säga att just i och med att då medlemsstaterna fattade det här ändå rätt så historiska beslutet om att under en 10-årsperiod höja de egna försvarsutgifterna till hela 5% från nuvarande 2%. Det här var ju någonting som gjorde att det var lättare för Donald Trump också att sälja in för den egna publiken och kunna säga att han också har fått sina, genom sina krav att de europeiska allierade också bidrar. Och då var tonläget på presskonferensen efter det här mötet också mer försonligt.
De här försvarsbudgeterna har ju varit ett väldigt centralt tema under det här toppmötet. Ett av Trumps krav har ju alltså varit att alla länder ska binda sig till att spendera 5% av sin BNP på sitt försvar. Idag skrev nu alla medlemsländer under det här 5%-målet. Hur kommer det här nu se ut?
Det blir intressant att följa med hur det här i praktiken förlöper, för det fanns vissa fnurror på tråden också då det gäller just det här 5%-målet. Om man läser den här kommuniken, alltså sammanfattningen av vad som beslöts vid mötet, riktigt noga så står där att allierade förbinder sig vid den här målsättningen. Där står inte att vi alla gör det. Och det här lämnar en liten bakdörr till exempel för Spanien som de meddelar inför det här toppmötet att man inte har resurser att gå upp till 5%. Det här är någonting som är rätt impopulärt i Spanien för tillfället. Och Pedro Sánchez, premiärministerns regering, hotar potentiellt att falla på det här om man då förbinder sig vid för höga försvarssatsningar. Så här kan man säga att man då delvis gick Spanien till möte så skrev den här kommuniken på ett sånt som kanske gör det möjligt för Spanien att kunna komma undan med lite mindre satsningar. Sen ska vi alltid komma ihåg då vi talar om de här NATOs olika målsättningar att det handlar om politiska överenskommelser. Det här är inte bindande lagstiftning. Om Spanien eller Italien eller Belgien inte bidrar lika mycket som andra allierade skulle hoppas på så finns det egentligen inte hemskt mycket som man kan göra åt den här saken. Förstås att det påverkar den interna stämningen inom allianserna. Man kan sätta politiskt tryck på de här länderna, men det finns till exempel som, om man jämför med EU-beslut så finns det inte på samma sätt till exempel via lagstiftning möjlighet att ingripa om länderna inte bidrar med sitt strå till stacken.
De här 5% var ju alltså Trumps krav på de andra medlemsländerna eller USAs krav. Men om vi ser på det här från andra hållet då, USA är ju på ett sätt NATOs garant för säkerhet. Men samtidigt vänder sig landet allt mer mot Asien och Mellanöstern. Är NATO och Europa alls intressant för amerikanerna numera? Hur kommer stödet från USA se ut i framtiden?
Det är ju den stora bilden som är intressant i det här sammanhanget. Det har inte enbart med Donald Trump att göra, även om man kan säga att den här utvecklingen har accentuerats av det sätt på vilket Donald Trump framför sitt budskap. Men också under tidigare administrationer, under till exempel Joe Biden, så var det alldeles uppenbart att USAs fokus skiftar från Europa allt mer till Kina och Stillahavsområdet, där man kan tänka att Europa blir en allt mindre och mindre och mindre scen för USA som då ser att den stora utmanaren globalt är Kina. Och här så framförs ju då från de europeiska allierade ofta ett argument om att det också för USA kan vara bra att ha allierade i Europa om man då vill ta upp kampen med Kina och man ser att Kina också bygger ut sin militära kapacitet även om man kan tänka att Kina inte geografiskt ligger inom NATOs verksamhetsområde så kan man ändå tänka att utmaningarna är likartade och här har ju till exempel också framförts att om man ger en signal om att det är möjligt för Ryssland att invadera och vinna fördelar med att gå till anfallskrig mot Ukraina så kan ju Kina göra samma sak mot Taiwan och det här är förstås en utveckling som USA ogärna ser. You know they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes, then it's easier to stop them. And then daddy has to sometimes use strong language to get them strong.
Men för NATO är USA livsviktigt. NATOs generalsekreterare Mark Rutte verkar böja sig allt mer för att hålla Trump nöjd. Och det märktes tydligt vid veckans toppmöte. Rutte kallade Trump skämtsamt för daddy och försvarade hans hårda språk mot Israel och Iran. Rutte har även skickat smickrande sms till Trump och tackat honom för att han pressat Europa att satsa mer på sitt försvar. Men jag undrar, Rickard Husso, är kärleken besvarad? Vilka signaler skickade Trump under toppmötet?
Det är väl någonting som bara Donald Trump vet. Det här är förstås någonting som diskuteras mycket i korridorerna, och man frågar förstås av dem som följer med då Trump och Trump-administrationen på närmare håll hur det egentligen är med den saken. Men jag tror nog att de flesta som följer med inte riktigt har ens ett svar på den frågan. Det är lite svårt att bedöma för tillfället hur Donald Trump egentligen resonerar, hur mycket hans politik är förankrad med administrationen och vilket budskap det han går ut med. Men man kan väl åtminstone säga, för att sammanfatta det här mötet, det man lyckades med var att det inte blev något stort drama. Det blev inte några stora utspel som skulle ha rivit isär alliansen. Man lyckades ändå enas om en visserligen rätt så kort kommuniké, men där man då till exempel då konstaterar att NATOs femte artikel fortfarande förbinder länder de ömsesidiga garantierna. Man nämner Ukraina, det fortsatta stödet till Ukraina, och vad som är viktigast då, det är att Europa i framtiden måste ta ett betydligt större ansvar för sitt eget försvar i förhållande till USA. Och det här som konstaterat tror jag är någonting också som för Donald Trump är rätt så lätt att sälja in på hemmaplan. Nu kan han säga till sina egna väljare att Europa också bidrar till NATOs försvar, och det här kan vara någonting som också då kan öka på NATOs popularitet i de Trump-trogna kretsarna.
You've allowed yourself to be in a very bad position, and it happens to be right about it.
From the very beginning of the war,
you're not in a good position. You don't have the cards right now.
Vi har ju sett en del drama tidigare. Det har varit en spänd relation mellan Ukrainas president Volodymyr Zelensky och Trump. Det sägs att frågan om stödet till Ukraina har tonats ner nu under NATOs toppmöte, just för att Trump närvarar, om man ville undvika ett utspel där. Hur mycket fokus var det nu då sist och slutligen på Ukraina under mötet? Och om Ukraina och framförallt Ryssland tidigare stal all fokus på toppmötena, hur ser det ut idag?
Det var betydligt mindre, och det var alldeles uppenbart, och det var nog mer eller mindre uttalat också att man försökte delvis sopa Ukraina-frågan under mattan, så att visserligen Volodymyr Zelensky var inbjuden igår till en kunglig middag här i anslutning till det här toppmötet, men att det egentligen inte fanns som vid tidigare toppmöten en egen agendapunkt som var ägnad åt Ukraina, utan det här mötet fokuserar på att höja de här egna försvarsutgifterna, och där så kan man och se att det också handlar om det att man ville undvika konflikter. Här ska förstås konstateras att vi också har andra NATO-medlemmar, till exempel Ungern, som har en avvikande syn på hur i vilken utsträckning man borde stödja Ukraina. Viktor Orbán, premiärministern, konstaterade när han kom till möte idag att det inte är NATOs sak att blanda sig i det som händer i Ukraina. Så man kan konstatera att Trump också har bundsförvanter då det gäller den här frågan i Europa. Men helt klart var det att Ukraina nu har en mindre framtonad roll då det gäller just det här NATO-samarbetet. Och även om då Mark Rutte, generalsekreteraren, konstaterade muntligen här att det fortfarande finns en väg för Ukraina att bli NATO-medlem, så är det nog ingen bedömare som ser realistiska förutsättningar för det här så länge som kriget fortsätter och så länge som Donald Trump är president i USA.
Så här avslutningsvis, Rickard Husso, vad kan man nu säga om NATO efter det här toppmötet? Hur mår NATO 2025?
Man kan nog säga att NATO klarade det här toppmötet med hedern i behåll mot rätt så lågt ställda förväntningar. Men sen är det klart också att man har skjutit många viktiga beslut på framtiden. Till exempel så funderar man fortfarande på hur man ska stöpa om sitt förhållande till Ryssland. För det är uppenbart att Ryssland nu utgör ett stort hot mot NATO. Det är de flesta allierade överens om. Men just på grund av att USA har tagit en lite annan inställning i den här frågan och i sitt förhållande till Ryssland för tillfället, så är det här någonting som är svårt att enas om. Så till exempel beslut om hur man ska förhålla sig till Ryssland då, om man då på ett strategiskt plan borde se över förhållande. Så det är beslut som man inte kunde till exempel ta vid just det här toppmötet. Så det finns utmaningar, och alldeles uppenbart, och det är ju den stora kontentan av det här mötet, att vi nu ser ett europeiskt NATO träda fram. Och det här är ju förstås någonting som många medlemsländer gör motvilligt, eftersom det här innebär stora investeringar som där man nu har kunnat förlita sig på USA, och att USA som fungerar som en säkerhetsgarant, nu finns inte den här säkerheten mera. Och det här innebär nu att man i huvudstäderna aktivt och på väldigt snabb tidtabell måste fundera på hur man ska då bygga ut det egna europeiska försvaret.
Tack för det här, Rickard Husso.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och vår EU-korrespondent Rickard Husu. Producent är Lukas Dahlström.